Sällan händer det ju nämnbara saker förrän dagen efter vi har poddat. Men idag blev Jeff Hardy releasad från WWE.
Vi kan väl ta det lite från början. För att vi fick ju... Det kom ju indikationer att han hade på någon house show. Jag fattade som att han hade gått någon tag team match, va? Ihop med... Kan det ha varit Randy Orton och någon mer? Kanske Rey Mysterio också?
Jag tror att det var med Xavier Woods han gick. Och Drew McIntyre.
Ja, jag hade alltså noll av två rätt.
Ja, det är fantastiskt.
Perfekt.
Så att det var ju på SmackDown.
Ja, för att han är ju till och med på SmackDown. Vad fan dillar jag om? Det där är ju en massa råbrottare jag håller på att snacka om.
Ja.
Ja, men där i alla fall går han då en tag team match. Han är illa däran. Jag fattar det som att han är någon sorts face in peril. Går matchen, sen gör han en hot tag till typ Xavier Woods, rullar ut, knatar upp genom publiken och försvinner därifrån.
Och det ser jättebisarrt ut på videoklippet, för säkerhetsvakten märker ju att det här sker och måste ju stressa iväg efter honom. Det är så himla besynnerligt. Det känns ju som att han har fått ett återfall i sitt missbruk och så. Det är ju det spekulationerna går kring, för det är ett väldigt märkligt beteende.
Ja, alltså jag har inte sett matchen, så att jag vet ju inte ifall det var någonting som indikerar på att han verkade påverkade eller någonting under matchens gång. Men någonstans skaver det i alla fall, ifall han beter sig på det här sättet. Men jag undrar också, för jag såg det, typ dagen efter, då twittrade Matt Hardy ut att han så här: Jeff Hardy är hemma och han är okej. Mer än det berättar jag inte, eller det är hans business eller vad nu han skrev. Och sen då 24 timmar senare så kommer då det här att WWE har releasat honom. Men då, du menar då att spekulationen är att han har fått ett återfall, kanske blir erbjuden rehab, tackar nej till det och då ser de ingen annan utväg än i hans parken.
Exakt så verkar det ju vara. Det är ju de ryktena som går, sen så kan ju det vara spekulationer. Det är ju en sån värld vi lever i, men hans fru har ju twittrat att han är okej. Okay. Så att jag får hoppas att hon vet vad hon surrar i alla fall. Hon har ju twittrat ut: Jeff is good, we are good. Post that you heard that. Thanks.
Du, vill du säga någonting annat innan jag kommer sätta tänderna i Wargames?
Nej, men vi sätter tänderna i Wargames, för jag har ju faktiskt sett Wargames. Det är fantastiskt att jag har sett NXT 2.0.
Ja, du har tagit igenom det. Men och är det här då det första du ser av 2.0?
Nej, jag såg ju första showen, tror jag. Första eller andra. Jag har ju sett när de har varit i den här upplysta, ljusa arenan. Men sen har jag inte sett någonting sen första veckorna där.
Nej, just det. Det kan nog hända att vi pratade väl om det debutavsnittet. 2.0-debuten i podden, om inte annat.
Ja, precis.
Ja, men vad tyckte du om Wargames då? Generellt?
Bättre än vad jag hade förväntat mig, måste jag säga. Jag var underhållen genom den här galan. Det kändes som att den flöt på ganska friktionsfritt för min del.
Jag tänker så här. De fläckarna är ganska stora som... Oj, vänta, jävlar. Nu föll min mic. Jag har värdelös jävla mixativ som släpper liksom. Dra åt den här jäveln ordentligt här så den ska sitta... Men vad fan? Ja, nu föll den igen.
Det bara bommar.
Ger du mig en sekund, eller?
Ja, gud ja.
Så, nu jävlar. Nu är jag på gång igen.
Ja, de stora fläckarna var det vi.
Nej, men så här. Jag tycker att Wargames... Jag är nog också inne på att Wargames var bra. I det stora hela var det bra. Men fläckvis så var det ganska bedrövligt. Och de fläckarna blir ganska stora. Alltså jag tänker lite på första matchen här. Startmatchen är Kylie Rae, Raquel Gonzalez, Io Shirai och Cora Jade mot Dakota Kai och Toxic Attraction. Wargames-match. 30 minuter lång. Redan där är ju det första felet. Den är ju alldeles för lång den här matchen. För de är alldeles för gröna, många av dem, för att kunna gå en sån här lång match.
Verkligen, verkligen. Det är för långt mellan folk kommer in i Wargames när man väljer att ha så här mycket rookies. Det har man ju lärt sig från den här galan.
Och Cora Jade, hon gjorde väl kanske mest avtryck, både på gott och på ont. Hon har ju ändå någon sorts skate-gimmick. Skatar in till rampen, men faller ju från den här skaten. Vilket gör att hon då liksom direkt får publiken emot sig som bara ropar "You can't skate" under resten av matchen till henne.
Ja, det är synd.
Men jag tyckte att det var svårt för publiken rent allmänt att veta vilka som var goda och vilka som var onda. För att jag menar, de hade ju blandat heel och face. I männens Wargames, det har jag varit inne på tidigare också, det var ju en salig blandning. Och även här tjejernas så var det ju liksom, de onda gjorde goda grejer, de goda gjorde onda grejer. Även tag till matchen var ju lite så. Imperium gjorde ju saker som fick tokpops av publiken, så de blev ju typ face i den matchen.
Ja, men det var ju en så konstig parning de mötte egentligen i den matchen. Men den, jag tyckte det var en väldigt underhållande match, tycker jag. Imperium är ju fantastiskt då.
Åter då till första matchen och till Cora Jade här. Hon hoppar ju då axeln ur led. Hon skulle göra någon sorts vansinnig volt från burkanten ner på JC Jane, tror jag det var, va? Som låg där nere på ett bord. Och spelade väldigt bra, för att jag trodde verkligen att den där axeln hade stuckit när hon landade. Hon vek ju, hon gör ju som någon sorts sentonbomb eller liknande. Alltså, eller typ en volt, men hon viker ju sig i den här volten sekunden innan hon slår igenom bordet.
Ja, det var helt sjukt. Det såg ut som att hon skulle dö, helt enkelt.
Ja, men den såg helt vansinnig ut. Sen så började de då reprisera den här. Och då när de repriserade den så redan noga, så kände jag, okej, okay, ja, men då kanske hon ändå inte är skadad. För att om de misstänker skada, så brukar de ju vara ganska duktiga ändå på att inte försöka dölja den skadan.
Ja, exakt.
Och mycket riktigt, när då läkare skulle försöka ta sig in, då motar Io läkare i grind och säger I got this och blir Dr. Shirai. Tar liksom ett stadigt grepp och drar då Cora Jades axel till rätt position, så den blir mirakulöst bra igen efter det.
Ja, ja, det är fint.
Tyckte också det var kul när Raquel Gonzalez packade ner Dakota Kai i en soptunna och slog folk med den. Det var nytt om inte annat.
Ja, väldigt roligt.
Ja. Ja, nej, men jag tyckte den var för lång. Det var några fräna moment, men den var ganska svajig och det var lite otydligt dramaturgi. Cora Jade vann åt face-gänget och det var väl i och för sig bra då, eftersom det här ändå är NXT 2.0 och vi ska lyfta fram de där nya. Så då var det för väl att hon fick vinna i alla fall.
Ja, nej, men du har helt rätt. En alldeles för lång och instabil öppningsmatch. Det var dels också. Den låg ju helt fel i kardet. Jag förstår att de vill börja med en och stänga med en, men det var liksom många fel i hur den var positionerad, längden, vilka som var med och så vidare. Men trots det var den ju underhållande bitvis.
Det är ju svårt också, för de hade ju inte kunnat stänga med den.
Nej, precis. Det är det som är problematiken. De hade ju målat in sig själv i ett hörn med den här matchen.
Och sen då Imperium satte tag team-titlarna på spel mot Kyle O'Reilly och Von Wagner. Den här tyckte jag var toppen, den här matchen. Den var nog galans bästa till och med den här matchen.
Jättebra var den. Och Von Wagner, han ser ju ut som att han skulle kunna vara Edge lillebrorsa. Jag älskar den här mannen. Han är ju grön som fan, men han kommer ju bli kung.
Ja, han är grön. Men man uppskattar också hans grönhet. För jag tycker att hans grönhet gör honom lite härlig i ringen.
Ja, jag håller med. Han är lite oberäknelig. Lite som Brock Lesnar var sina första typ 5 år. Han var ju grön längst av alla. Man visste aldrig riktigt vart den sprattelgubben skulle ta vägen. Och det har Von Wagner i sig. Jag tycker det är härligt. Han tittar förvirrat på repen när han ska studsa mot dem. Ja, det är bara härligt.
Kanonnamn har jag också. Alltså Von Wagner är fan WWE:s bästa jävla namn.
Det är ju det. Och så, han är ju en bjässe och han ser ju bra ut. Han kommer gå långt, Von Wagner.
Men det är en ganska otydlig karaktär på det namnet, är det inte det? Varför heter han Von Wagner? Och varför har bara svarta byxor på sig och det är ingenting mer? När någon kommer släpandes med Von Wagner-namnet och man förväntar ju sig någonting mycket, mycket mer.
Jag undrar om det är som det brukar vara, att det är han själv som har kommit på det. För de brukar ju få presentera namn och så väljer ju management ut det på listan de tycker är bäst. Så undrar om det är han som har pitchat namnet, men de bara, men vi har ingen gimmick för dig, det ska bara heta det här.
Det var någon som pratade om det där någon gång, som berättade då att han bara föreslog omöjliga namn utom typ det namnet han ville ha. Så att de bara, ja, men då får vi väl ta det då. Vi är inte så förtjusta att du ska heta det, men vi får väl ta det då.
Japp. Ja, roligt.
Han hoppade också på O'Reilly efteråt då, den här Von Wagner. Tände till som fan. Men O'Reilly har ju då ögon i nacken, känner på sig att han kommer flygande, så han duckar och så blir det då stökigt mellan de här. Vilket också resulterade i en cage match mellan dem i tisdags. Och det vet inte jag om du har hunnit se, men jag har ju hunnit se tisdagens NXT också.
Ja, nej, nu har jag slutat titta ett tag igen. Men hur var den matchen då?
Jag gillade den jättemycket. Och jag älskade Von Wagner ännu mer nu. För nu var hon ju råhil helt plötsligt.
Ja, vad kul!
Fick också vinna matchen. Tydligt att Kyle O'Reilly nog är på väg därifrån, va? För att han blev rejält misshandlad efteråt. Burdörren var nog 4-5 gånger i ansiktet på honom efter att han hade blivit uträknad och förlorat. Så att, det var en klassisk WWE-hejdå det där.
Japp.
Svårare att tyda Gargano dock. Har du sett någonting från hans avskedstal, eller från det här talet han höll i tisdags?
Nej, det har jag inte sett. Jag har sett några lite bilder på att de kramades backstage, han och Ciampa och sådär. Men hur var talet då? Vad var det som var otydligt och så med det?
Nej, men han satt ju... Nej, men det var inte så otydligt själva talet. Men det är otydligt med hans framtid, tycker jag. För att han satt efter att War Games var klart. Då satt han på ringstolpen och så pratade han om att han älskade att göra det här, bla bla bla. Och att han skulle berätta mer om hans framtid på tisdag. Mm. Och då satt man ju nyfiket och väntade då på tisdagen när han skulle berätta om sin framtid, vilket han också gjorde. Ganska långt känslosamt snack om att han skulle inte vara där han var idag om det inte vore för publiken. Jada, jada, jada. Ingen trodde på honom. Jada, jada, jada. Men sen kommer då Grayson Waller och koppar på honom bakifrån och tog ut honom med en stol.
Då känns det ju som att han ska vara kvar.
Ja, men visst gör det. Alltså att han ska gå ett program med Grayson Wallen då. Eller är det här att han går en match mot Grayson Wallen som får, likt Kyle O'Reilly då, misshandla honom totalt och så slutar han där? Eller?
Ja, det måste ju vara någon av de två alternativen, känns. Det känns ju inte som att de... Vad konstigt, vad underligt. För allt har ju tytt på att han inte kommer skriva på någon förlängning liksom.
Nej, det har ju det. Jag vet att jag lyssnar ju på Wrestling Observer, hör och häpna. Men där pratar de, har de pratat väldigt mycket om det här, och men de snackar väl lite om att så här, kanske att han ändå så här känner, men det, att han ska bli pappa. Kroppen är ganska trasig. Kanske räcker nu med wrestling. Det är ganska bekvämt ändå att vara i NXT. Han har Candice kvar där, sitt kontrakt. Han kanske kan fortsätta bara vara tränare. Han behöver inte brotta så mycket och vara pappa.
Nej, men visst. Nej, men det är ju en rimligt antagande. Faktiskt.
Cameron Grimes och Duke Hudson hade en hair versus hair match. Den vann Grimes. Vad tyckte du om hans nya look förresten?
Ah, han var ju en stilig kar i sin nya look. Det var precis som de sa.
Det är sjukt att han är så fruktansvärt snygg.
Ja, han var ju en stilig man. Och sjukt hur ful han var med sitt caveman beard liksom.
Ja. Man är ju verkligen ingen caveman längre.
Nej, fan. Han har en ljus framtid. Det känns som att när han tog fram den där looken så kände man att han kommer kunna spela en seriös karaktär i framtiden också.
Ja, men Cameron Grimes vann som sagt, inga konstigheter. De var också bra den här matchen, tycker jag. Och returmatch verkar det bli. Hudson dök sedan upp med peruk i tisdagsversionen av NXT, vilket såklart provocerade både Grimes och mig. Ja. Och då utmanade Grimes han till en no holds barred nästa vecka, så att det komma skall.
Ja, härligt.
Var någon mer som höll på med det där med peruk? Var det Kurt Angle efter han hade blivit av med håret?
Ajamän.
Peruk och såna här brottar, öron, kåpor.
Ajamän, det körde han med stenhårt när han förlorade håret.
Ja, Duke Hudson gör exakt samma sak. Fast han har en blond peruk istället för mörk brun eller vad nu han hade, Kurt Angle.
Ja, fint. Det matchar inte ens håret han hade innan liksom.
Verkligen inte. Roderick Strong vann över Joe Gacy. Ja, den var bra. Jag trodde den här Gacy-snubben skulle vinna och ta den här titeln, men det gjorde han inte.
Nej, det kändes också otippat att Roderick Strong fick behålla titeln. För han känns ju som han är av det gamla gardet som de håller på att avveckla.
Ja, och apropå det gamla gardet då. Snubbarnas War Games avslutade stundtals stökigt, stundtals bra. Alldeles för lång den här också, tycker jag. Den var ju typ 40 minuter lång eller något sånt där.
Ja, men det är ju det där med 5 minuter mellan varje som ska in. Det känns som att det tar lång tid, för matchen börjar ju inte först den sista är inne heller. Men här tyckte jag det var väldigt tydligt vad NXT 2.0 är för något. Och jag gillar fan det. Alltså jag förstår ju vad de är ute efter. Det känns som att de som var i 2.0-laget här, det är ju sådana de ska upp på main roster. Vad ska de upp med Pete Dunne dit att göra? De har ju ingen aning om hur de ska använda honom. Han kommer ju bara bli en jobber. Samma med Ciampa, men han skulle ju aldrig gå dit såklart. Men hela liksom Black and Gold-teamet, man såg bara, nej men det är ju sånt som de inte kan förvalta. Det här är sådana som de har haft i ett kassaskåp så att resten av wrestlingvärlden inte ska kunna använda dem bara. Det är väl självklart att 2.0 är rätt för WWE nu. Det kändes verkligen så.
Jag tycker bara så sjukt att det gick så snabbt att man kände att de kändes gamla och passé de här. Champa och Dan och det.
Ja, jättekonstigt. Men det
har ju Braun Breaker för helvete.
Ja, men jämför Braun Breaker med LA Knight. Det är ju klassskillnad om man kollar i vad man vill ha upp till main roster. Nu är ju, jag menar, LA Knight är ju duktig på att prata, men han är ju inte en stjärna som WWE skulle vilja skapa, känns det som.
Han ligger pyrt till den där LA Knight. Det kan han nog borta snart.
Det tror jag, men när kontraktet löper ut, tack och adjö, om inte innan.
Men publiken har ju inte riktigt gjort den här observationen som du har gjort. Eller de var ju i alla fall mycket mer inne på Black and Gold. Det var ju det enda de skanderade under hela den här matchen.
Men det var ju helt rätt. Den var ju bokad så, matchen också. Jag tycker att fan, de skötte det bra. Det är ju gröna människor i den här matchen också. Jag tycker att det är strångt av veteranerna att liksom bära upp den här matchen. Så att den är ju inte en liksom så här katastrof trots att den är 40 minuter, utan den är ju underhållande.
Braun Breaker får i alla fall vinna åt 2.0-gänget. Han tar pinfall på Ciampa. Publiken håller sig för ansiktet. Men jag håller med dig. Det är väl likt i linje med Cora Jade, så ska han väl också vara den som tar pinfall och den som vinner det här. Eftersom han kommer ta den där titeln av Ciampa snart.
Det kommer han göra.
En sak till också från tisdagens NXT som tyckte var fascinerande. Det var att MSK har haft lite olika så här, videosegment sedan de förlorade tag team-titlarna till Imperium på Halloween Havoc där i oktober, ställer mig frågande, ifall den var. Ja. Då har de då haft en serie vignetter som har spelats där de då söker efter sin shaman. Och nu i tisdags så dök den här shamanen upp. Vet du vem det var?
Nej, vem var det?
Det var Matt Riddle.
Va? Okej. <Okay. laughs>
Matt Riddle var deras shaman. Och jag tyckte det var väldigt, väldigt underhållande.
Jag kan tänka mig att de har roligt.
Men det sjuka är också att han... Jag vet inte, de fick då låta i alla fall som att han kommer hänga med dem nu. Så jag tror att Matt Riddle kommer vara på tisdagarna med MSK på NXT.
Alltså, de är ju så hög på Riddle just nu i WWE, så det förvånar mig inte.
All right, ja, men det var Wargames och lite NXT. Ska vi ta och hoppa över till Rampage?
Vi hoppar över till Rampage.
Jag tänker ta rygg på dig när det gäller Tony Nese. Han är fan toppen. Älskade den här matchen som han gick mot Sammy Guevara på Rampage.
Vad glad jag blir. Jättebra. Lite mycket rest holds, men annars så var den fantastisk.
Jag har ändå sett den på NXT och sådär, när NXT fortfarande var wrestling. Och han var ju bra där också, men jag tyckte han var tre snäpp bättre här. Jag var fruktansvärt imponerad av honom.
Det härliga med Tony Nese är ju att han har de här power movesen i cruiserweight-stilen. Jag älskar hur han bara slänger upp folk på axlarna och jonglerar med dem, samtidigt som han är så jävla smooth och bra, och så är han liksom dryg och härlig. Tony Nese, vilken kar.
Ja, den var grym. Så pass grym att jag var tvungen att stanna kvar och titta i Picture in Picture. Jag kollade ju på YouTube-tv-versionen av den här matchen och valde då att uppleva Picture in Picture och inte spola det. Det har länge pågått ett sorts bråk mellan Lance Storm och Brian Alvarez på Wrestling Observer om hur vidare det här är picture in picture eller inte.
Aha.
Och de säger ju fel. Det här är ju inte picture in picture.
Aha, vad är det då?
Alltså i bästa fall är det ju en split screen de har. För det är ju inte, alltså en picture in picture, då har man ju reklamen över hela tvn. Och så har du då en liten bildruta uppe kanske i ena hörnet. Eller skitsamma vars fan bildrutan är positionerad. Men den är ju liksom i bilden. Men det har de ju inte här. Utan det är ju en större ruta med reklam. Och sen är det en bakgrund. Och sen på sidan av den rutan så är det en lite mindre ruta med wrestlingen. Med AW-sändningen. Picture besides picture.
Det är svårt att föreställa vad du sa, men det låter rörigt och det låter som att man ser lite.
Jo, men det gör man. Man ser ju lite. Det, alltså det som tar mest plats på hela det här picture-in-picture-grejen, det är ju den här bakgrunden. Det är ju den som får mest exponering. Det är som en stor bakgrund.
Det är som en billboard med två tv-apparater på. Är det det man tittar på?
Exakt så är det. Varav ena tv-apparaten är lite större och den andra är lite mindre.
Ja, just det. Gud vad konstigt.
Picture bredvid picture. Jag kan inte sträcka mig någon längre än så. Picture bredvid picture. Det är det de får säga istället.
Jag förstår.
Ja, nu har vi rätt ut det i alla fall. Åter till matchen. Nej, det fanns inte så mycket mer att säga. Den var toppen och Sammy Guevara vann på en Go to Hell, heter den så? Är det så han säger? GTH.
Go to Hospital, är
Go
det
to det? Hospital är det, ja. Ännu
jag har ingen aning. Någonting på H. Go to Holland, jag vet inte.
Ja, nej, men det var bra. Han fick vinna trots att han fick kämpa en del mot Tony Nese. Sen måste det ha varit skönt för dig, Chris, att den här tjommen som Jade Cargill kastade runt på, The Kick Demon, bara varade i 30 sekunder så du slapp lyssna på Thunder Rosa i kommentatorsbordet så länge.
Ja, men vad var den här Kick Demon? Hon såg ut som att hon hade rymt från WWE på 80-talet. Det var jättemystisk utstyrsel, men ja, det var väldigt kort.
Nej, men jag kan också här rätta mig lite i ditt led. Hon har en ganska nasal röst som sticker lite i stigbygeln, Thunder Rosa. Så att de där 30 sekunderna räckte med henne i kommentatorsbordet. FTR-matchen blev mot Penta & Pac istället för Penta & Phoenix. Phoenix hade tydligen någon sorts problem med att resa. Och då gjorde de en skadevinkel på det och tryckte in Pac med piratlapp för ögat. Tydligen så svider det. Den här grejen som Malakai Black spottar ur sig något jävligt. Han var ju då halvblind under hela den här matchen, Pack. Eller nu också helblind, för att han, det slutar ju med att Pack då har momentum. Men då kommer Malakai Black, spottar in andra ögat också. Så efter jag kan rulla upp en helblind Pack nu då och vinna matchen.
Men vad heter det? Det är ju inte allas ögon som påverkas, för att han ju sprutar den jävla misten på hela Nightmare Family och de har ju klarat sig. Så att det är någonting med de brittiska ögonen som förtärs av den svarta dimman.
Känslig hornhinna på de brittiska ögonen. Men då det är det. Ja, för då har du rätt i. Det är ju ingen annan som har knottat runt med någon ögonlapp.
Nej, men det är härligt. Det kommer ju bli kanonmatcher med Pack mot Malakai Black. Det är ju jättebra att de har bokat dem i ett program med varandra.
Men det var Rampage. Jag tyckte inte att det var det bästa Rampage. Långt ifrån det bästa. Men jag tyckte att det var lätt tittat.
Ja, som vanligt. Men det var långt ifrån det bästa. Men jag måste redan nu hoppa till Rampage som kommer den här veckan. För vi kommer få se Hook. Send Hook. Det är ju fantastiskt. Såg du vad rippad han var på fightbilden mot Fuego del Sol? Det här kommer bli grejer det.
Jo, men den där bilden litar jag inte på. Vi har pratat om Chris Jericho. Han ser fruktansvärt rippad ut på den också. Och sen kommer den där, hasar den där gubbmagen in sig till ringen.
Ja, vi får se. Nej, men det kommer bli jättekul att få se Hook. Jag är taggad. Jag vet inte varför jag är så taggad på Hook, men jag är det.
Nej, men det är samma med mig. Jag är också svintaggad på Hook, men jag förstår inte varför jag är taggad på honom. Det finns egentligen ingenting som gör att jag borde vara taggad på Karn, men ändå är jag taggad på Hook.
Ja, det är ju sjukt, men så är det. Jag tror att vi absolut inte är ensamma om det här. Det kommer vara fan riot-tillstånd när han kommer in.
Men Dynamite var fan en upplevelse. Alltså, CM Punk, heel av rang. Och MEF som CM Punk hemma i Chicago. Alltså, det var världen upp och ner när de var i den här UBS-arenan i New York.
Men om man jämför, alltså, nu ska vi komma ihåg att Raw var här för typ 2 veckor sedan, va? 1 eller 2 veckor sedan. Och det var inte samma tryck då som det var här, för helvete vilken publik det var. Hela liksom första halvtimmen som var tillägnad MJF, CM Punk kan man väl säga. För det var ju, vad heter det, CM Punks promo och sen så var den här, vad heter det, Dynamite Diamond Battle Royale-grejen och en MJF-video. Då var ju publiken helt jävla fantastisk. Alltså det var sånt engagemang under den här Battle Royale som jag aldrig har sett på en Battle Royale förut. Bara för att MJF var så perfekt i sin roll där.
Nej, men alltså, jag trodde aldrig att CM Punk skulle kunna få så här mycket burop. Jag trodde möjligen att MJF skulle få en blandad reaktion som bäst. Alltså, för hur kan man ge ifrån sig hejarop till en sån klandervärd karaktär? Men det kan man. Och, alltså, och mina ögon tårades också när MJF kommer in och man ser hur känslomässigt rörd han är över det mottagandet han får. När det fuktas i hans ögon. För det blir som kontrast till hela den här karaktären som han har levt med nu i flera år.
Ja, det är första gången den karaktären lyfter på masken lite. Och man får se honom. För annars är han ju så otroligt in character, men han kunde ju inte hålla tillbaka de där mungiporna. Han kunde inte hålla tillbaka de där blöta ögonen när han kom in till det där mottagandet. Fantastiskt, vilka känslor.
Nej, men och plötsligt kändes han också typ självklar som face. Smaka på den, Chris Dybeck. MJF som face. Det är en paradox av rang.
Ja, men här var han ju det. Det var, fast han var MJF, men han var ju otroligt face.
Ja, men det var en toppen promo av Punk. Hockeylagsreferenserna känns lite gammal wrestling, men det är lite som en Needledick. Jag tycker att han kan bättre. Men han har också varit borta från wrestlingen i över 7 år, så en viss mått av överseende får vi väl ändå ha med CM Punk. Men MJF, han vandrar ju mellan lite med att vara face, men också heel, för att under hela den här liksom Battle Royalen gör han ju heel-grejer, fast han får face-reaktioner. Det är lite så den är.
Oh ja. Men det var ju hela Hulk Hogans karriär det. Han brottades ju som en healan, men fick pops ändå, så att det har funkat förr.
Jag såg till och med någon i publiken med en skylt där det stod MJF role model. Skrattade gott. Alltså mycket kan man säga om MJF, men hans persona förkroppsligar ändå antitesen till en förebild.
Oh ja. Men vad tyckte du om, vad heter det, den här videopaketet de hade innan Battle Royale då, om MJF? För då fick jag lite gåshud nämligen.
Ja, sjukt snyggt. Och när han hängde på sig den här jackan, nu kan jag inte om det, var det något amerikanskt fotbollslag eller?
Ja, det var ju hans collegejacka. Han hade ju spelat amerikansk fotboll och hade rekord i tacklingar. Han hade aldrig blivit nedtagen, nu vet man inte om det här är sant, men vi får ju utgå från det. Han hade aldrig blivit nedtagen i amatörbrottningen heller, och han scorade med mycket tjej. Fick de till då för att få det lite skojigt på slutet. Men det var ju fantastiskt just att han tog på sig sin gamla skoljacka och stod där på sin gamla football field och så. Det var jättehärligt.
Ja, just det. Och den stämningen som också blev i publiken när de såg det där. Nej, det var riktigt, riktigt bra. Gillar också att CM Punk kommer in till MJFs låt. Det var också effektfullt.
Och han gjorde ju det, sen slutade den. Sen gick han ju utan musik till ringen också, utan att de körde igång hans, vilket också var jättebra. För då blev det aldrig någon pop, då kunde han fortsätta vara heel. Supersnyggt.
Ändå att hans ansiktsuttryck förmedlar att han trivs ändå i den här heel-karaktären.
Oh ja. Han ville ju inte gå ifrån ringen, kändes det som. Han ville bara fortsätta få publiken att bli argare och argare med dåliga New York Islanders-referenser.
MJF och Dante Martin vann också den här Diamantrings Battle Royalen, så de möts då nästa vecka om ringen. Jag hoppas innerligt att MJF tar den. Det enda som jag tänkte på när den här Diamantrings Battle Royalen satte igång, det var att är det någon, för jag tror inte, eller jag hade då inte sett vilka det var som skulle vara deltagarna i den här inför den.
Nej, det hade inte jag heller.
Och var det någon av alla de som fanns i ringen som skulle kunna axla Diamantrings gimmicken, så är det i sådana fall Starks.
Ja, det tänkte jag också när han var med på grafiken. Jag tänker ju inte på Dante Martin i alla fall. Men vi ska ju ha här, apropå Starks, så kastar ju han ut honom. För de tre sista kvar är MJF, Starks och Martin. Och då turnar ju Martin på Team Taz här. Det är därför de plockar fram Hook. För nu ska de börja förbereda deras hemliga vapen. Men det var konstigt. Det var synd att han turnade så fort. Han har ju varit, jag tycker att han har varit intressant, Dante Martin. Men nu var det lite, ja, lite för snabbt. Lite Big Show-turnigt.
Hamnade inte också lite i skymundan av all den här CM Punk MJF-grejen? Det var som att publiken hade inte riktigt hämtat sig från allt det heller. Så att bara, aha, okej, vänta, nu turnar han. Ja, just det, han har ju skrivit ett kontrakt med Taz-gänget där. Alltså, så där kan han ju inte hålla på. Det gick lite snabbt och har inte riktigt... Jag tror man hade behövt befästa det mer, det här att han verkligen hänger med Taz-gänget och har vänt sig mot Leo Rush.
Exakt. Det hade man behövt i ett segment, inte i en Battle Royale på det där sättet. Men Powerhouse Hobbs mot Wardlow, apropå Team Taz och MJF och gänget, det gillade publiken. De gillar ju alltid när det är stora bjässar som möts mitt i ringen. Men jag gillade också det.
Jag tycker det bara är så konstigt. Jag fattar inte vad det är man gillar. Det här är de här två stångkorvarna som ska butta på varandra.
Ja. Men jag gillar ändå. Fan vad långhårig Wardlow hade blivit för övrigt.
Så fick vi tillbaka Trent Beretta också. Efter matchen mellan Bucks och Chaos. Chuck Taylor och Rocky Romero. En match som var toppen. Den gillade jag jättemycket.
Verkligen. Jag är inte helt förtjust i att Trent nu ser ut som att han är The Blades brorsa. För de är typ lika rippade och långbyxor och rakat huvud och skägg.
Ja, men för när han kom ut, jag såg ju då Trents mamma komma in med den här bilen och så tänkte jag, ah, nu är Trent tillbaka. Sen bara, men vänta, varför kliver Sean Spears ut ur den här bilen? Det är så jäkla svårt att placera honom. Men du har nog rätt, han är nog lite mer lik Blade än vad han är Sean Spears. Sean Spears har ju framförallt den här fåniga tuppkampsfrisyren.
Japp, det har han. Men ja, det kanske var på tiden att han klippte av sig håret när man såg vikarna där. Och han ser ju bra, han såg ut att vara i jävligt bra form. Och det var kul att få tillbaka honom. Och återigen så tycker jag Rocky Romero ser ut att ha så roligt i AEW. Det gör mig glad.
Han tog ut alla med lariats, avslutade nick med en half suplex. Sen kramades de alla till tonerna av Roppongi Vice intromusik.
Japp, den är inte så... Visst är det Rocky Romero som sjunger den, va?
Ja, det är bedrövlig låt det där. Han har väl släppt en skiva Rocky Romero, tror jag.
Japp, om allt fortsätter
i de där tonerna så är det en skiva som jag aldrig kommer utsätta mina öron för.
Ja, oh, det är fy fasen.
Rio vann över Jamie Hayter. Jag tycker att hon är en stjärna, Rio. Alltså, man har glömt bort henne lite grann. Alla hennes senaste matcher har ju varit kanon, om jag minns rätt. Ibland minns jag inte riktigt rätt. Men när jag satt och tittade på det här så kände jag, men vad fan, Rio, hon är ju toppen. Alla matcher hon har gått har varit toppen.
Men, och när man ser såna här matcher, då är det så här, då tänker man ju igen, fan, de har ju en bra women's division. Varför ska de slänga in en massa dåliga matcher också? För de har ju riktigt bra namn. Den här matchen var ju en fröjd att se på. Rio är ju så bra på att se ut som att hon går i tu så fort någon gör någonting på henne. Hon är ju så bräcklig liksom. Och Jamie Hayter är lite slarvig, så det ser ut att göra jätteont hela tiden.
Jag ser också väldigt mycket fram emot Britt Baker mot Rio. Den matchen tror jag kan bli bra.
Ja, ah, gud ja.
Sen hade vi Silver mot Bryan Danielson, som jag tyckte också var bra. Byggde Danielson och Hangman Page matchen som... Fan, den är redan nästa vecka, den matchen.
Ja, ah, spännande. Kommer Kyle O'Reilly kliva in då också? Det kommer han väl kanske inte. De måste väl bygga upp längre tills de gör Undisputed Era. Men det kommer ju hända något stort på Winter is Coming. De vill väl branda det som deras så här stora vintergrej.
Ja, men det var ett bra Dynamite. Mycket som hände. Eddie Kingston klippte också en promo som jag inte hade något ljud på när han klippte den promo. Jag vet inte om du hade något ljud.
Nej, det hade inte jag heller.
Ändå var det en av de bästa promosen jag någonsin har hört.
Ja, det var fantastiskt.
Nej, toppen.
Men han fortsätter ju sin fade mot 2.0, men det verkar ju bli med Santana och Ortiz i sin hörna. Och sen så fick vi ju även, Malakai Black kom ju och sprutade mist i ansiktet på Julia Hart, vilket känns mystiskt. Man har träffat mest Brian Pillman Jr., fast han skulle träffa Julia Hart. Men hon började ju skrika och man undrar vad det kommer leda till.
Jag var så upptagen med att kolla på Brian Pillman Jr. efter det här, för att han stod liksom och skrek på den här andra, vad är han nu heter igen?
Griff Garrison,
ja. Han liksom stod och skrek på Griff Garrison som att han skulle göra någonting, men man fattade inte vad han ville att Griff Garrison skulle göra, och Griff Garrison fattade inte heller vad fan han skulle göra. Han bara, vad håller du på att gapa om? Jag är ju här, eller ska jag gå, eller vad fan menar du?
Ja, det var rörigt.
Brian Pillman ställde till det för dem i den här promon, helt klart.
Ja, han överspelade något jävligt. Men apropå promos, vi missade ju att prata om på Rampage, bland mina favorit moments på veckan som har gått, och det är, vad heter det, så fort Christian Cage säger något i en promo med Christian Cage och vad heter Jurassic Express, så slår Jungle Boy Luchasaurus på bröstet. Han gör om igen och han håller på att börja skratta mer och mer för varje gång han gör det. Han är så nära på att bryta ihop i slutet av promo. Det var underbart.
Men det är ju någonting med första slaget. Jag tror han slår för att han får ont i handen, för då gör han, du vet, en sån här som att han har bränt sig på plattan med handen. Så jag antar att han måste ha daskat till han så mycket att det börjar svida i den egna handflatan. Och så. Ja, men det var väldigt roligt. Han håller verkligen på att börja spricka efteråt.
Ja, kul. De ser ut att ha så roligt. Det gör mig glad att titta på människor som trivs. Det är härligt.
Smackdown tyckte jag var ganska svagt den här veckan. Jag tror att jag tyckte det bästa var Sayalis videopromo. De har kört den några veckor nu, men jag tycker att den är kanon, den.
Vi har ju inte pratat om det. Jag tycker ju det är bland de bästa så här introduktionerna de har gjort. Jag älskar ju serietidningar, så att jag är ju supertaggad på det här. Konstigt att de brandar om henne från Satans avkomma till The Protector. Eller vad hon heter, The Defender. Något sånt där är det.
Men den är otroligt snygg. Den är verkligen, verkligen snygg, den där videon.
Ja, gud ja.
Brock Lesnar var på plats, provocerade fram den här matchen jag lovade dyrt och heligt att vi aldrig skulle få. En titelmatch mellan Sami Zayn och Roman Reigns. Det var en total squashmatch som gick ut på att föda Brock Lesnar mot Roman Reigns på day one. Så att, ja, det var skit. Det var vad det var. Men jag tycker att det är intressant att de väljer att köra Brock Lesnar mot Roman Reigns redan nu. Jag trodde ju det här var WrestleMania-matchen. Eller i alla fall Royal Rumble-matchen. Men nu är det ju på day one. Hur ska de lösa det här? Vem ska Roman nu möta på WrestleMania?
Ja, de har ju ingen. Vi har ju redan berättat det här för WWE. Har de inte fattat det? Att de har byggt Roman för bra.
Men vad finns det för scenarium då? Det är att han förlorar andra gången på något ruffel och bågsätt. Och så vägrar kanske Roman han en tredje och sista match då. Det är klassiken. Och så måste han vinna Royal Rumble för att få till en match. Och så blir han på WrestleMania.
Men har vi inte fått den för många gånger då, känns det som?
Eller så förlorar Roman. Brock blir mästare. Paul Heyman vänder mot Roman. Löser så att Roman aldrig får en titelmatch. Du vet att han smyger in och jävligt i hans kontrakt. För att Roman lusläser inte det på samma sätt. För att han litar ju ändå på Paul Heyman. Och så blir det då grejen att Roman Reigns måste vinna Royal Rumble. Gör det. Tar titeln av Brock Lesnar på WrestleMania. Blir überface.
Ja, kolla. Nu har du ju bokat här. Nu har vi ju The Road to WrestleMania här utstakad.
Men jag vill inte ha Roman Reigns som face. Jag vill ha han exakt som han är nu.
Ja, gud ja. Men det är ändå en bra storyline du har lagt upp. Även om vi vill ha Roman exakt som han är.
Sen var det mest en massa störiga snuttar på det här Smackdownet. Los Lotharios vann över The Viking Raiders. Trots att Boogs kom in och då försökte distrahera heelsen med distade kvintakord. Så förlorar de ändå.
Japp, ja. Ja, konstigt. Men jag gillar ju att, vad heter det? Jag gillar att de pushar Los Lotharios. Även fast Umberto är en del av det teamet. Jag gillar ju honom lite sedan han plockar upp gitarren. Men de verkar ju gilla Angel väldigt mycket.
Jo, det är ju något ljus i tunneln. Men jag bara tänker på Viking Raiders. Alltså, de går en match som varar en minut. De förlorar den. De är sura efteråt, men sen blir de glada när Boogs börjar spela deras intromusik. Så det krävs också så lite för dem. Som så här, vi skiter att vi förlorar matcher och sådär. Vi har inga titlar och det, men spela lite gitarr. Då är vi nöjda och glada.
Är de Asterix Obelix eller? De är ju som då tecknade figurer när de reagerar så där i alla fall. Det är jättekonstigt.
Ja, jag tycker bara att det är så fascinerande att man kan få ett team som har varit så stenhårda.
Ja, när de var War Machine, vet du.
Ja, de var stenhårda till att bli den här parodin.
Ja, det är helt sjukt. De stod ju och frustade i ringen för någon vecka sedan också. De har fallit långt. Man trodde att botten var nådd när de var med i Benny Hill-gänget. Men då slapp de ju göra sånt här. Så att, vem vet?
Xavier Woods vann över Jey Uso på grund av en diskvalifikation. Okej, som bäst. 2 minuter fick de på sig. Sheamus vann över Cesaro. Den var 3 minuter lång. Och sen matchen jag sett 1000 gånger. Nog för att den var bra, men ändå sett den 1000 gånger.
Japp, och Cesaro får förlora rent. Bara han. Han är den enda på hela rostern som alltid får förlora rent.
Öppningen fick i alla fall lite tid. Sasha Banks mot Shayna Baszler. Den var helt okej, den här matchen. Jag tyckte att de jobbade hårt. Och då får de således betyg A för ansträngning. Om ja. Inte annat.
Ja, men visst.
En show var det, SmackDown. Det var en show.
Ja, det var det. Inte mer än så.
Tyckte jag i och för sig Raw var också. Eller fan, jag tyckte Raw var svårt den här veckan. För att matcherna, de flesta matcherna var bra. Till och med väldigt bra några. Men ändå var det som ingenting som exalterade mig.
Nej, men det var ju ett det var svårt att prata om Raw. Sen så har ju inte jag sett allt. Det kändes som att jag mest fick RK Bronament segment där. Men vad heter det? Jag pratade ju förra veckan om att The Miz kan vara bra när han är seriös. Jag tyckte han var bra i sin promo här. Jag måste säga det.
Jag håller med dig. Jag tyckte han och Edge promo var bra. Men det är fortfarande Edge mot The Miz. Alltså, jag kan inte tänka mig något mer osexigt.
Ja.
Jag kan inte tänka mig något mer osexigt än Edge mot The Miz. Men ja, absolut. När de sitter där ner och pratar så tycker jag också att det var ganska bra. Och Edge är fan toppen.
Ja, gud ja. Det kändes dock som att de gjorde CM Punk Eddie Kingston promon. Fast lite tamare. Men de gjorde det bra ändå. Men det var ju samma retorik kring så här var det för, det var, så här var det backstage, du sa så här till mig, bra, bra, bra. Det var ju samma upplägg.
Och den här RKO Bronament som du snackade om, vad är det? Det är en ordlek. Det är en jävla Göteborgs vits.
Ja.
I paketerat som en turnering för att få fram då nästa motstånd till RK-Bro. Och det är de vanliga teamen. Det är AJ Omas, det är Street Profits, det är Mysterios, det är Ziggler och Dolph. Och det är Academy, Alpha Academy.
Men var Ziggler och Rude ens med? Var inte det bara de här andra fyra teamen?
Nej, just det. Ziggler och Rude var inte med. De gick ju för fasen. Rude gick ju... Han gick ju mot Damon Priest, ja. Ja, du vet. Jag är så van att de är instoppade i allt det här. Alltså att jag per automatik har skrivit upp Ziggler och Rude.
Men det var intressant att Mysterios var klädd som FTR var när de var utklädda till de här Los Dangos-grodorna.
Ja. Profits och Mysterios vann sina matcher, så de möts då nästa vecka. Och vinnarmatchen blir väl på day one, antar jag. RK Bro mot någon av de här.
Ja, det måste det vara.
Noll spännande i alla fall, Chris Dybeck. Noll spännande.
Det var det. Vi fick ju en steel cage match i början. Kevin Owens mot Big E. Det öppnade väl hela showen med, va?
Mm. 20 minuter lång. Väl genomförd.
Ja, alltså för vad den är. Jag tycker att det är svårt med Big E. Fan, jag är inte så förtjust i hans matcher. Jag tycker det händer lite för lite i dem.
Ja, men också i det här är ju att det är som inga insatser heller. Så det blir ju inte jättespännande. Och... ja, men vi vet, Seth Rollins kommer lägga sig i på något sätt. Han var där utanför också. I och för sig, Bobby Lashley kom in, tog ut alla. Så att nu luktar det väl att det blir en four-way då på det här day one, antar jag. Om inte nu Kevin Owens har varit vokal med att han ska gå till AEW, då ryker han ju nästa vecka. Garanterat.
Men, ja, men det var kul att Bobby Lashley kom in, tycker jag. Vi pratade om det förra veckan. Vart hade han tagit vägen efter Survivor Series? Han tillför något till Raw ändå. Han känns ju på något sätt mer som en stjärna än vad de här andra tre gör. Det känns som att han är på en nivå över dem, tycker jag, i hur han behandlas av WWE.
Damian Priest hade då US Open-challengen som Robert Roode svarade på. Att de mest upp den, för jag misstänker att den var bortklippt från din YouTube-version.
Så jävulst.
Ja. Den var bra i alla fall. Den var väldigt, väldigt bra.
Ja, kul.
Robert Roode är kanon alltså. Och Ziggler är... ja, Ziggler är Ziggler. Han skickade på en spark på Damon Priest efteråt. Nu kommer det väl vara Ziggler mot Damon Priest nästa vecka, antar jag. Men, ja, men jag gillade den här matchen. Den var bra.
Vi måste prata lite om Ziggler. Visst var det när Oreo the Orca intervjuade Danhausen som Danhausen tyckte att Dolph Ziggler var en bra brottare. Men det verkar ju inte Alvarez tycka. Eller Wrestling Observer. Gillar de inte Ziggler dem?
Jo, jag vet inte. Jag har nog aldrig märkt på att de har något sådär. Jag tror bara att de är lite trötta på Dolph Ziggler. Jag måste också lära mig att uttala Ziggler, för jag säger ju Ziggler. Och det var roligt att jag kommer komma till det sen, men vi ska göra en sån här Q&A.
Aha.
Och då drog jag fram mitt gamla dokument och såg att det hade trillat in några frågor från, alltså som jag bara hade missat då till förra året. Förmodligen kom de efter att vi hade spelat in avsnittet, och då har jag inte öppnat det där jävla dokumentet någon mer sedan dess. Då hade jag skrivit, vem fan är Ziggler? Frågetecken. Då skämdes jag, men också skrattade gott.
Ja, härligt. Men vad heter det? Ja, efter Raw ska vi prata lite om Oreo the Orca och Danhausen också. Men tillbaka till Raw.
Austin Theory och Vince McMahon, de har ju också något, att de har en märklig relation. Är de okej att klippa bort Vince McMahon från YouTube-versionen?
Nej, det var med. Det var dåligt, men det var med.
Nej, alltså Vince sitter och pratar ohörbart. Austin Theory vet att Vince gillar muskler mer än livet själv. Så det enda han gör är att han sitter och spänner musklerna framför Vince för att imponera.
Ja. Det är så konstigt att de har valt just Austin Theory, att det är han som får den här Vince McMahon-rubben. Ja, konstigt.
Sen hoppade han på Finn Balor också efter hans match mot T-Bar. En match som hade kunnat vara riktigt, riktigt frän ifall den gick i gamla NXT. Men här var det 3 minuter ganska okej main roster brottning.
Ja, och man tyckte synd om T-Bar över hur det har gått för Dijakovic. Att han är en jobber.
Ja, och Finn Balor kommer ju garanterat att få jobba Austin Theory.
Ja, gud ja. Han kommer förlora rent på vad nu Austin Theory har för finisher dessa dagar.
Nej, men main eventet var ändå höjdpunkten på det här året. Jag gillade det jättemycket. Jag tycker att de har fått till en bra story, Liv Morgan och Becky Lynch. De har byggt den här fejden bra. Morgan har fått sympatier. Det var jättemånga i publiken som var på hennes sida under den här matchen.
Och om vi tyckte att MJF visade känslor så var det ingenting emot för när Liv Morgan kom ut på rampen, när hon gick ner för rampen, när hon stod i ringen, när de började presentera matchen. Gud vad det var känslosamt för henne.
Becky vinner också och hon gör det med fusk. Ta hjälp av repet i ett bryggat pinfall när domaren inte ser. Tror väl kanske till och med att det är andra gången som hon vinner på det sättet.
Ja, det kan det nog vara, men det kändes bra. Jag kände mig inte besviken på den finishen. Jag tyckte det var passande på den här matchen.
Ja, för det gör ju också någonting med själva fejden. För nu är man ju lite så här, ja, men om de här två möts igen, vilket de kommer göra. Och kanske ändå att Liv Morgan ska få plocka av henne titeln.
Exakt. Nej, jag gillar det här. Jag tycker de har lyckats väldigt bra med Liv Morgan.
Jag håller nästan tummarna för det. För om hon inte, alltså förlorar hon en match till mot Becky Lynch, då är ju risken att de packar ihop henne och går vidare. Ganska överhängande.
Ja, så kan det vara.
Det är som den här lilla chansen man får som Cesaro fick på liksom WrestleMania.
Det är som de 2 veckorna efter Cesaro har skrivit på ett nytt kontrakt.
Just det, han gjorde ju det va. Visst, han skrev på ett förlängningskontrakt.
Ja.
Precis innan han fick den här pushen.
Jajamän, då fick han gå en match mot Seth och sen så var det inget mer.
Stackars sate. Man blir så cynisk, men att det ändå är så där det funkar. Du vet att de bara säger, men vi måste bara snärja den här nu, så att han inte går någonstans. Och så sen skiter de fullständigt i det.
Men du, vi la ju upp en bild på våran Facebook på en späckhuggare och Danhausen. Du kanske ska förklara vad både du och jag och våran källa Anders tittade på häromdagen.
Vi hade ju bänkat oss. Vi hade ju synkroniserat klockor allihopa för att titta live på det här. Det var ju då, men det är ju Wrestling Observer Live som är ju då en podd, men det finns ju också som i videoformat att titta på det här. Jag tycker det är väldigt underhållande att titta på. En ganska behaglig längd, det är typ 40 minuter och sådär utan reklam. Så långt som poddar borde vara. Det vill säga, vad är vi? 20 minuter för långa. I den här podden.
Ja, men vi har haft ett mixstativ som har ramlat en kvart då, så att vi ligger hyfsat till.
Nej, men han hade då någon sorts välgörenhetsgrej till späckhuggare. Han har haft det förut. Jag tror att de gör det en gång varje år. Det är något samarbete med hans fru som verkar involverad i det där. Det är skitsamma. Då la han upp...
Han i det här fallet är alltså Brian Alvarez. Bara så att
exakt.
Lyssnarna hänger med.
Pronouns pal, som det är snackna han har skrivit. Nej, men precis. Och då la han upp någon sorts aktion eller någonting där han sa, kommer vi över $1,000, då kommer jag sända ett Wrestling Observer Live i en späckhuggare direkt. Och det gick ju ganska fort, så var det där över $1,000. För folk ville se en svettig och lite arg Brian Alvarez sända en podd. Och det var också så roligt, för då hade de precis till den podden som han då bestämde sig för att han skulle göra det här, också bokat in Danhausen som gäst. Så det var ju då en späckhuggare som intervjuar Danhausen. Och,
det är så konstigt.
Det kunde inte bli bättre.
Men, och, för Danhausen, han är ju som Sacha Baron Cohen. För han är ju in character hela tiden. Och vad heter det, prata med den här späckhuggaren. Och så där, så, jag tycker det är så roligt när Danhausen pratar. För han kallar ju alla brottare för konstiga namn. Han kallar ju Cody för Corey. Och han kallar Jim Cornette för The Corvette Man. Och man blir ju helt vild när man lyssnar på han.
Ja, lite som jag i den här podden.
Siegler.
Det var också roligt. Det var vid något tillfälle som han började snacka om Ass Boys, alltså Colton Gunn och de här. The Orca, Brian Alvarez, fick panik för att det går ändå på en radiokanal där i USA. Bara, vi får inte säga det! Börjar han skrika från den där. Vi får inte säga det ordet! Börjar han skrika från späckhuggadräkten. Varav den har sen skett fullständigt det och bara, no, his name is Mr. Ass. Och så bara, he's the son of the ass man. Otroligt roligt var det. Otroligt roligt.
Ja, fantastiskt.
Hörrni, apropå packa ihop. Det var länge sedan jag sa det, men vi pratade om att packa ihop. Ja, de skulle packa ihop Liv Morgans karaktär, ja. Eller karriär. Ja, skitsamma. Vi ska då ta och packa ihop 2021, och det ska vi då göra med en Q&A. Så surfa in på en podd om wrestling.se. Skriv en fråga där, så ska vi sätta ihop ett avsnitt till julveckan. Det blir du och jag, och det blir våran kära källa Anders också.
Det kommer bli supermysigt. Vilket sätt att ringa in julen. Eller vad fan man gör med julen.
Det är kul. Kan man, ifall man vill ställa någon riktad fråga till Anders, får man ju givetvis göra det också i det här formuläret. Man kan vara helt anonym ifall man vill. Man får vara salt i tonen. Det kan jag uppskatta till och med om ni är. Om ni, när ni skriver, vem fan är Sigler? Då blir jag bara glad.
Det blir vi andra två också.
Hörrni, detta om detta. Vi hörs.